Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
I dagens avsnitt tänkte vi prata om John Benet Ramsey. Hon föddes den 6 augusti 1990 i Atlanta, Georgia. Hon var en ung, framgångsrik skönhetsdrottning. Men i julen 96 så mördades den 6-årige John Benet under mystiska omständigheter. En lapp hittades i hemmet där personen som skrivit bad om pengar om familjen ville se flickan igen. Hon påträffades dock död i ett litet rum i familjens källare. Hennes händer och fötter var ihopbundna och hon hade tejp för munnen. Föräldrarna John och Patsy var under flera år huvudmisstänkta för mordet, fram till den 16 augusti 2006, då John Mark Carr, en före detta lärare, greps i Bangkok för mordet. Det visade sig dock snart att han var oskyldig. Hela familjen misstänktes därmed John Benets bror. År 2008 offentliggjordes det nya DNA-bevis i fallet som kunde fria familjen från alla misstankar.
Innan vi börjar hoppa in i dagens avsnitt så måste vi börja med att säga att vi har fått vårt första samarbete tillsammans med BookBeat. BookBeat är alltså då en appbaserad tjänst och består av ett e-boksbibliotek på över 800 000 titlar. Det finns massor av kategorier, allt från spänning, personlig utveckling och barnböcker. Vi kan nu erbjuda nya kunder ett exklusivt erbjudande. Om man använder sig av rabattkoden Mystiska fall i ett ord vid registrering får man lyssna gratis i hela 50 dagar. Och såklart kan man avsluta sina 50 dagar precis när man vill. Antingen så går man in på bookbeat.se och registrerar sig därigenom. Eller för smidighet så kan man följa länken i våran beskrivning. Vi är supertaggade och hoppas att du också är taggad. Och tack på förhand. Du lyssnar på Mystiska fall med mig, Malin.
Och mig, Sofie.
Ja, alltså, det där är ju bara några av väldigt konstiga omständigheter runt det här fallet. Jag har ju forskat ganska mycket och hittat väldigt mycket.
Ja.
Det finns hur mycket som helst som är konstigt runt det här. Så jag har ju skrivit ner, ja, jag ska inte säga några för att det är faktiskt ganska många. Men som ändå är väldigt relevant för det här fallet, tycker jag. Som får den att reagera. 2006 greps ju den första misstänkte som du pratade om. John Mark Carr.
Mm.
Han greps i Bangkok, Thailand. Efter att han hade erkänt att han hade misshandlat och av misstag mördat henne. Fallet måste dock läggas ner eftersom Cars DNA inte stämde överens med det DNA:et som hittades på brottsplatsen. Och polisen hittade snabbt bevis som placerade honom i Georgia vid tiden för det här mordet. Så det försvann ju rätt fort där då.
Men hur kommer det sig att han ens erkände det?
Mm. Om han inte har gjort det, varför ska han skylta med att han har gjort det då?
Ja, precis.
Det förstår inte jag poängen riktigt, men... Jättemärkligt bara det.
Ja, det är väldigt coolt. Alltså, det känns ju inte som någonting, det är inget man normalt gör. Bara, nej men jag var här, där är någon. Nej, det gjorde jag inte, jag bara skojade. Eller vadå?
Det blir ju typ den när hans DNA inte ens fanns på platsen och han dessutom inte ens var där.
Mm.
Ja. Min nästa punkt. Vid ett tillfälle kom till och med stadens tomte under utredning i det här fallet. Bill McReynolds, tomten i fråga, och hans fru Janet blev misstänkta i den här utredningen. När det kom fram att Bill hade gett John Benet ett kort där det stod: du kommer att få en speciell gåva efter jul. För att göra misstankarna här ännu värre så hade familjen McReynold förlorat sin dotter 22 år tidigare också, den 26 december. Du kommer att få en speciell gåva efter jul.
Vad är det ens om? Det låter ju inte obehagligt.
Det låter väldigt obehagligt, ja. Men ännu läskigare då. Janet hade skrivit en pjäs som var misstänkt likt Ramsey-fallet. Inget av McReynolds DNA matchade det som hittades på brottsplatsen dock. Så Janet hade alltså skrivit en pjäs som var väldigt, väldigt lik Ramsey-fallet.
Men vad?
Hur konstigt är det?
Det är faktiskt jättekonstigt.
Mm.
Som sagt, man blir redan så här, vad liksom?
Mm. Det kommer bli mycket what under de här punkterna, kan jag säga.
Mm.
Det är som sagt återigen extremt mycket som är konstigt med det här fallet. Medan populära teorier ofta pekar på att en av Ramsey-familjens medlemmar är mördaren, finns det några misstänkta som har ganska misstänkta band till fallet. En sån misstänkt är Gary Oliva, som påstås ha skadat en liten flicka inte långt efter John Benets död. Och som hade försökt strypa sin mamma på ett kusligt liknande sätt som hur John Benet hade blivit strypt. Trots det här så stämde inte Olivas DNA med det DNA som hittades på brottsplatsen heller.
Men gud, alltså det är så mycket konstiga sammanträffanden.
Mm, extremt mycket konstiga sammanträffanden.
Det känns ju verkligen nästan så här planterat typ.
Trots att hon har blivit offentligt frikänd så är John Benets mamma Patsy fortfarande en populär misstänkt bland detektiverna. En teori spekulerar i att hennes mamma slog den här flickan för att hon kissade i sängen och iscensatte kidnappningen för att försöka dölja det. Det är också en väldigt populär teori bland många, trots att hon som sagt har blivit offentligt frikänd.
Ja, jag vet att liksom den största teorin i det här fallet är just föräldrarna, speciellt mamman.
Precis.
Att de än idag liksom inte kan släppa just dem och deras beteende kring allt det här.
En av de lite mer märkliga teorierna då, om vem som dödade John Benet, är teorin om att ett vilt djur gjorde det. För djurhår hittades nämligen på hennes kläder och på tejpen som hade täckt över hennes mun. Ändå har ju då förespråkarna för denna teori inte kunnat förklara hur djuret skrev den här lösensumman-lappen. Det är ju lite svår nöt att knäcka, känner jag.
Ja, det känns lite sådär. Lite långsökt kanske, eller?
Lite grann bara.
Har ett djur då tejpat fötterna och händerna?
Ja, tydligen.
Ja, okej.
Okay. Ja. Så var det med det. John Benets föräldrar, Patsy och John Ramsey, åtalades av en stor jury 1999 på anklagelser om barnmisshandel som då ledde till den här flickans död. Men inga officiella åtal väcktes mot föräldrarna eftersom distriktsåklagaren vägrade att skriva under på det. För det fanns helt enkelt inte tillräckligt med bevis, tyckte de. Två poliser inom FBI kom fram till samma sak under deras utredningar, att John Benet dödades av en inkräktare. Dock har dessa uppgifter ifrågasatts då båda poliserna känner föräldrarna personligen. Det har fått omgivningen att tvivla på deras objektivitet. Över 1600 personer har stått som personer av intresse i det här fallet. Väldigt många har intervjuats. Och trots allt det här så finns det egentligen ingenting att hämta. Ingen trädde fram, ingen vet någonting.
Alltså att de har haft över 1600 personer av intresse?
Bara en sån grej.
Alltså det är så sjukt mycket människor i ett fall med en flicka.
Och väldigt många av de här då har intervjuats och ändå står de tomhänta. Otroligt märkligt.
Och jag förstår det där med att folk har tvivlat på de FBI-poliserna också. För det blir ju lite konstigt att de känner familjen och föräldrarna personligen.
Och tar sina personliga åsikter in i det här fallet liksom.
Exakt, för många tusen innan poliser kan ju bli köpta och sånt alltså.
Det finns otroligt många korrupta poliser. Vi går vidare till nästa punkt här då. Det blir bara crazier, more crazy, more crazy. 2016 stämde Burke Ramsey, det är alltså John Benays bror. Han stämde det framgångsrika CBS och produktionsbolaget bakom en dokumentär miniserie som anklagar honom för att ha mördat sin syster. Polisen har fortfarande inte kunnat identifiera blodet som hittades i Ramseys underkläder eller definitivt svara på om det ens kom dit under mordnatten. Allt de vet är att det är manligt DNA och det misstänkte är inte relaterat till Ramsey.
Alltså ju längre ner som sagt man kommer där, jag hoppas att alla som lyssnar på sig säkerhetsbälte.
Jag säger detsamma faktiskt.
För ju djupare man kommer i det här, desto konstigare det blir.
Vi är inte ens halvvägs kan jag tala om. Som sagt, väldigt mycket, återigen, märkliga omständigheter. Medan de flesta rättsmedicinska bevisen pekar på att det var strypning som var orsaken till John Benays död, är experter inte ens säkra på det. Avgörande var att John Ramsey, alltså pappan, tog bort tejpen från sin dotters mun. En handling som förhindrade fullständig kriminalteknisk analys av brottsplatsen. Rättsmedicinska experter säger att det kunde ha spelat en stor roll i hennes död. Men nu kommer vi aldrig att vara säkra på det liksom.
Gud vad frustrerande det måste vara. Och veta om att hade han inte gjort det så hade det kanske underlättat hela, hela utredningen.
Det förstör mer än vad man tror liksom. Men att göra någonting så, vad ska man säga, simpelt. Det är väl klart att man som förälder kanske springer fram till sitt barn och tar bort när det finns något för munnen liksom. Men det förstör ju i sin tur då istället bevis.
Ja, alltså de agerar väl i panik. Man tänker väl kanske inte riktigt klart heller, som du säger. Nej. Att man springer ju såklart fram till sitt barn. Men väldigt frustrerande att veta om det nu i efterhand. Så att hade han inte gjort det så hade det kanske sett annorlunda ut.
Trots att John Benays föräldrar sa att de la sin dotter i sängen direkt när de kom hem den här kvällen, så sa rättsläkarens rapport att det fanns ananas i hennes mage. Det, i kombination med att en skål med ananas hittades i Ramseys kök, tyder på att John Benay åt efter att familjen hade kommit hem för natten. De gick alltså inte och la henne direkt när de kom hem, som de har sagt. Vad man kan få veta när man börjar gräva i liksom, människor, höll jag på att säga, men undersöka människor.
Ja, precis. Att man kan få fram sådana saker. Det är rätt sjukt. Men varför ska de ljuga om det? Det förstår jag inte.
Nej, det förstår inte jag heller. Det känns också väldigt märkligt.
Det är en väldigt simpel sak att svara på. Har hon ätit någonting? Ja, nej.
Medan ett krossat fönster i källaren ger trovärdighet för teorin att en inkräktare bröt sig in i huset och mördade John Benay, så hittades ett spindelnät utanför fönstret. Vilket tyder på att den inte hade brytits upp nyligen. John Benays pappa erkände att han hade krossat det här fönstret när han låste sig ute ur huset en tid tidigare. Det är också jättemärkligt, tycker jag. En spindel bygger ju inte ett spindelnät på en kvart. Och det finns en bild på det här fönstret som finns länkat som man kan titta på. Det ser inte nyligen uppbrutet ut.
Man blir så här nästan, jag vet inte riktigt vad man ska säga längre.
Man får bara lyssna på mina punkter helt enkelt och bara förbluffas över hur konstigt det här är.
Ja, det tycker jag.
För då dyker vi in lite på de här, en av de bästa, mest bizarra konspirationsteorierna kring det här förbryllande fallet. Där har vi pratat om på vår andra plattform. Och här, om Katy Perry. Går ju fortfarande runt med en konspirationsteori om att Katy Perry faktiskt är John Benay Ramsey. En youtuber noterade ju nämligen då liknande ansiktsdrag på John Benay och Perry som bevis då på att sångaren faktiskt är John Benay. Med tanke på bara att Perry är hela 6 år äldre än Ramsey så måste man väl kanske slopa den här teorin ganska hårt.
Det är ganska sjukt att jämföra en bild på ett barn och sen liksom en vuxen kvinna. Alltså de har jämfört när Katy Perry var barn också. Men att de bara säger nej men de är jättelika, det måste ju vara hon då.
Sen att det skiljer 6 år, det är skitsamma.
Ja, bara för att de är lite lika.
Alltså det är de ju. Ja, man har ju sett bilder själv, där de absolut, det är absolut likheter liksom. Men just åldersgapet talar ju emot där. Men det är en väldigt populär konspirationsteori om hela det här fallet i alla fall. John Benays bror Burke intervjuades först av polisen när han bara var 9 år gammal. I intervjun så visade Burke väldigt märkligt och konstigt beteende och ångest. Läkaren som intervjuade honom noterade dock att en del av hans beteende kan bero på att hans familj var i ett så högt tillstånd av stress. Det mest kusliga raden från intervjun var när läkaren frågade om Burke hade några hemligheter. Och han svarade, förmodligen, om jag hade det skulle jag inte berätta för dig, för då skulle det inte vara en hemlighet längre.
Det är också lite märkligt svar.
Ja, alltså hade det varit en vanlig alltså det sitter man inte och säger till en polis. Hade det varit en vanlig alltså en vanlig diskussion om man sitter och pratar bara helt lugnt med en kompis då kan man säga sådana saker. Men man kan ju inte komma undan med det när man liksom sitter och blir intervjuad av en polis.
Det är också väldigt smart sagt av en 9-åring, känns det som. Sen kommer vi till en punkt om den här brevet då som låg längst ner på trappan i källaren. Distriktsåklagarens tjänstemän var i kontakt med en tidigare klasskamrat till John Mark Carr som vi pratade om förut. Och då har de fått tag i en årsbok signerad av honom för mer än 20 år sedan som kan avslöja svaret på ett av de stora mysterierna i det här brevet. I den här årsboken då så skrev Carr under på klasskamratens sida och avslutade med raden: "Though deep in the future, maybe I shall be the conqueror and live in multiple peace." Orden "shall be the conqueror" förekommer inte någonstans som en initialförkortning, utan de är skrivna med stora bokstäver. Den 2,5 sidan långa brevet lämnades hos Ramsey samma dag som John Bonnet dödades. Anteckningen slutade med att det stod "victory s.b.t.c. shall be the conqueror."
Usch, vad har lite mer.
Så just de orden skrev han med stor bokstav på varje ord, liksom. "Shall be the conqueror, s b t c." Minns ni då min första punkt här uppe? Nu var ju det ett tag sedan, men jag påminner er. Han erkände ju en gång att han hade av misstag mördat den här flickan. Och så har han då skrivit det här i en årsbok. Och det var det som stod längst ner på det här brevet som hittades. Det kan vara ett sjukt sammanträffande, men alltså, det är ju läskigt nära alltså. Jag har ju själv sett den här anteckningen. Allt annat är liksom skrivet helt som vanligt. Förutom just det här "shall be the conqueror" som har stora bokstäver i början på varje ord. Som då blir SBTC.
Vi kan ju lägga upp en bild på den här lappen som hittades i hemmet. Om man vill gå in och läsa. Men ja, det är jätte... Som allt i det här fallet, det är jättemärkligt alltså.
Väldigt, väldigt märkligt. Man blir liksom så här, man vet inte ens vad man kan inte greppa sitt huvud runt det här liksom, för att det är så otroligt mycket som är så märkligt. Men så mycket som är mystiskt kring det här fallet är till och med lösensumman väldigt konstigt. 2,5 sida är då som sagt skriven på brottsplatsen. Det lämnades med John Bonnet redan död. Detta är till skillnad från alla andra myndigheter, inklusive FBI, det märkligaste de någonsin har varit med om. De flesta sådana här brev är inte så långa. De skrivs absolut inte på brottsplatsen och de lämnas inte när offret redan har dödats. Så hela grejen med det här brevet är också, ja, nu känns det som att man använder ordet märkligt väldigt mycket. Det är ju extremt konstigt.
För jag har också reagerat på det här med brevet. Att det står, för i brevet så står det så här bara, "flickan är oskad och i vårt förvar." Och därmed ber de om den här lösensumman då.
Precis.
Och sen att de kommer bli kontaktade via telefon för att få veta vart de ska lämna pengarna och därmed få tillbaka flickan. Men då är hon alltså redan död i hemmet.
Jajamän. Och den här lappen har skrivits och lämnats när hon redan är död.
För jag vet att enligt utredningen så tror de att hon dog cirka 7-8 timmar innan hon hittades. Så hon var liksom redan död då.
Jajamän.
Ja, det är ju...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Och det här beloppet som stod i det här brevet, det var ju ett belopp av $118,000. Vilket var nästan exakt summan på bonusen som John Bonnets pappa hade fått från sitt jobb. Polisen spekulerade i att lappen var tvungen att skrivas av någon som hade kännedom om familjen Ramsey för att kunna lista ut det beloppet exakt. Så det spekuleras ju då som sagt om att det måste ha skrivits av någon som hade kännedom om det.
Ja, det känns ju som det är bara väldigt specifikt.
Ja, det finns ju ganska många siffror man kan skriva på ett brev och det är väldigt specifikt som sagt. Det här brevet analyserades också av handskriftsexperter som testade den mot JonBenets pappa och mamma. Hennes pappa godkändes av experterna, men mammans prov såg som oöverskådligt. It was too close, helt enkelt. Så jag kunde inte avgöra om det var eller inte var. Där finns det också bilder på, och det är slående likt, kan jag säga. I dokumentären The Case of JonBenet Ramsey skrev teamet ut den 2,5 långa brevet och tog tiden för hur lång tid det egentligen skulle ta att skriva det här brevet. För att det är ju inte ett kort brev direkt. Enligt dem så skulle det ta över 21 minuter att ha skrivit det här brevet. Det är långa minuter när du försöker undvika att bli tagen på bar gärning.
Va? Det är jättelång tid. What the fuck?
Så de står alltså i den här källaren och skriver det här brevet som tar 21 minuter.
Alltså de menar liksom att någon har brutit sig in, tagit flickan och skrivit en lapp utan att någon märker.
Ja, först dödat henne då. Och sen skrivit lappen om att be om pengar om de vill få tillbaka henne vid liv. Men hon är redan död. Och vem skriver ens ett sånt brev på en mordplats?
Ja, exakt.
Bara det är ju jätte... Nu känns det som att du säger konstigt väldigt mycket i det här avsnittet, men det är ju jättekonstigt.
Ja, som sagt, jag hoppas att folk inte stör sig på att vi säger konstigt, men det är väldigt märkligt det här. Man tappar liksom ord, man vet inte riktigt vad man ska säga. Då säger vi konstigt eller märkligt för mycket så...
Så är det ju då för att det är konstigt och märkligt helt enkelt. För att gå vidare till en annan punkt. Familjen Ramsey hade hela 38 registrerade sexualförbrytare i sitt grannskap. Bara en sån sak.
Oj.
Så där... 38? Ja, 38 registrerade sexualförbrytare där de bodde. Trevliga grannar ändå.
Shit, det är jättemånga.
Men de antar man ju att de var intervjuat då. För att de lär ju vara av väldigt högt intresse, tänker jag.
Jo, de är väl en utav de här 1600.
Förmodligen. Och får jag hoppas det i alla fall. Sen kommer vi till en annan punkt. Där mammans 911-samtal finns att tillgå. Det här kan man lyssna på. Jag länkar också det i inlägg här. Då tror man alltså i det här klippet att det är en manlig och en kvinnlig röst som säger: vi talar inte till dig. Vad har du gjort? Jesus, hjälp mig. Och så kan man också höra en liten pojke som förmodligen då är Burke. Vad hittade du? Det bekräftades i en Reddit-tråd att någon av poliserna också hörde de här rösterna i det här samtalet. Jag har som sagt själv lyssnat och kan bekräfta att jag hör det här. Så i den här länken som kommer finnas länkad är ju en del av en dokumentär om det här fallet. Där de liksom höjer och sänker, tar bort brus i bakgrunden och liksom... Alltså de går verkligen in för att höra vad det är de säger i bakgrunden. Och det är där man hör, helt enkelt. Hon tror alltså att hon har lagt på med den här människan i det här samtalet. Men det har hon inte gjort. Och det är också märkligt då. Vad har du gjort? Vadå, vad har du gjort? Vad hittade du? Vi talar inte till dig. Det är också så här fraser som är väldigt konstiga att säga om man är oskyldig, tycker jag ju. Men, ja...
Det låter ju som alltså, någon typ av bråk, diskussion som pågår. Men med vem och om vad, liksom?
Det är den manliga rösten för övrigt som säger: vi talar inte till dig. Och sen är det då Patsy som säger: vad har du gjort? Jesus, hjälp mig. Och sen är det Burke då, förmodligen, som säger: vad hittade du? Och en annan grej som jag har tänkt på personligen väldigt, väldigt mycket. Är det inte väldigt konstigt att man inte letar överallt när en spanar försvunnit? Gick de aldrig ner i källan för att leta då?
Det är också väldigt märkligt. Som sagt, hon dog cirka 7-8 timmar innan hon hittades.
De säger att de ringde 911 när de inte hittade henne i sängen.
Ja, exakt. Och då letar man nog i varenda brå som finns, eller?
Det är ju också, återigen, väldigt märkligt.
Men inte i källan, nej, där skippar de tydligen. Det går ju inte ihop, hela den grejen bara.
Och, om inte det var märkligt nog... När de fick veta att deras dotter var död ringde de till sin privata pilot och bad dem att få flygas ut ur landet för att de skulle på möten. Vem bryr sig om möten när ens dotter är död, ursäkta mig? Sen har vi då brodern här då, Burke. Han gjorde en full intervju hos Dr. Phil 20 år efter att John Benet gick bort. I den här intervjun så sitter han under hela intervjun på 1,5 timme med världens största leende. Konstant. Otroligt obehagligt där att titta på den här intervjun. Dr. Phil frågar också i den här intervjun om Burke minns att han gick till en barnpsykolog när han var mindre, vilket Burke svarar ja på. Sen ställer Dr. Phil en motfråga och säger: du blev ombad att rita en bild på din familj. Du ritade din mamma, din pappa och dig, men inte John Benet. När han blev frågad varför han inte målade henne så sa han: hon var borta, så jag målade henne inte.
Nej men, vad?
Jajamän. Hon är väl fortfarande en del av familjen trots att hon är död, eller? I nästa klipp Burke får se i den här intervjun med Dr. Phil så frågar barnpsykologen Burke: vad tror du hände med din syster? Och då svarar 9 år gamla Burke: jag vet vad som hände med min syster. Hon blev mördad. Sen när barnpsykologen frågar: hur tror du att det hände? Så svarar Burke: jag frågade min pappa vart de hittade kroppen. Och min pappa sa: jag hittade den i källaren. Jag tror att någon tog henne tyst, gick ner i källaren och han tog fram en kniv och högg så här. Och så visar han rörelsen i klippet av hur någon hugger. Och säger sen: förmodligen en hammare som någon slog i huvudet på henne.
Men vad?
Han säger först: någon tog henne väldigt tyst. Sen säger han: han tog fram en kniv och högg så här. Där var det inte någon längre.
Hon bara: vem är han? Och också väldigt så här ingående och konstigt sagt av någon som är så ung. Det är som att de har övat in det.
När Dr. Phil senare i den här intervjun frågar om han någonsin har slagit John Benet med en golfklubba, så säger han: inte med mening, och skrattar. Du har ju sett lite den här intervjun hos Dr. Phil hur John Benets bror Burke beter sig. Vad är din liksom spontana tanke när du ser honom?
Alltså han känns så obehaglig tycker jag. Alltså han sitter med det största leendet på läpparna när han pratar om sin döda lilla syster.
Det var inget joke att jag sa att han har världens största leende. Han har verkligen det.
Fy alltså.
Enda gången han inte ler är när han får se bilder och videos på sig själv. Sen sitter han annars med ett konstant leende.
Ja fy, alltså han känns jätteobehaglig tycker jag.
Att snacka om att distansera sig.
Ja, det kan man verkligen säga. Ja.
Vad är dina tankar om det här fallet? Vem tror du kan ha mördat den här lilla flickan? Det fasar inte lätt alltså.
Nej, alltså det är ju verkligen så här. Jag vet faktiskt inte vad jag ska tro, för hela grejen är ju så jävla skum. Man får inte ihop någonting av det.
Nej, och i och med att det är så otroligt mycket konstiga omständigheter runt det här fallet så blir det otroligt svårt att bilda sin egen uppfattning typ.
Ja, alltså bitarna faller inte på plats någonstans. Det är liksom för mycket som är konstigt med det här som vi har kommit fram till nu. Alltså det närmsta jag kan komma en teori, om det inte är så att det är liksom, jag vet fan alltså. Har hon liksom dött av en olyckshändelse eller vad så är familjen försökte sopa den under mattan? Fast varför ska man göra det då?
Hon hade ju dock en skallfraktur ju, så hon har ju blivit slagen med någonting. Blir man det av misstag verkligen?
Om man inte ramlar och slår i huvudet. Men samtidigt, om det skulle vara en olyckshändelse, varför vill man att det ska se ut som ett mord?
Exakt. Min teori lutar mest åt att jag tror att det är Burke. Mm. Jag tror att han, för vad jag förstår så har han inte alltid varit så snäll mot John Benet. Och jag tror att han kanske fick någon form av ilska och slog henne som han gjorde en annan gång med en golfklubba i huvudet. Det gick så illa så att hon dog helt enkelt. Och då kanske föräldrarna kände att de inte ville förlora 2 barn. Så att de kanske gjorde den här grejen för att sopa den under mattan.
Ja, det låter ju som en trolig teori faktiskt.
Annars vet jag skjutslingar, men mamman mer än pappan skulle jag säga i så fall.
Ja, mer har ju pekat på henne i alla fall.
Man får ju också i den här videon med Dr. Phil se skrivstilen på det här brevet och mammans. Och det är ju exakt samma. Bara att det är skrivet med tjockare penna.
Det kanske var så att som sagt han kanske slog henne så att hon dog. Och för att de inte ville ha en mördare till son så gjorde de att det såg ut som ett mord från en inkräktare.
Också det här att det tog 7-8 timmar innan de hittade henne. Alltså, de hade planerat det här liksom i 7 timmar.
Alltså, hela den grejen tycker jag, alltså det är nog fan det märkligaste nästan. Alltså hon hittade i sitt egna hem i källaren.
Där föräldrarna inte hade letat på 7 timmar. Jag tror ju att det är någon av dem, utan tvekan. Det var ingen annan som var där. Det var bara dem. Och det låter ju otroligt långsökt om någon verkligen skulle ha sönder det här fönstret, krypit in där, dödat henne, skrivit det här brevet som tar 21 minuter att skriva, lämna det vid trappen och sen sticka därifrån. Det går inte ihop, för hon var redan död.
Ja, som de sa där, alltså poliserna, utredarna i det här fallet, de har aldrig stött på det innan.
Och sådana där brev brukar vara korta, inte 2,5 jävla sida.
Exakt.
Jättemärkligt alltså. Det finns hur mycket mer som helst om det här, men vi kan inte sitta här i 30 timmar.
Men alltså väldigt, alltså ett tips är att kolla på den här Dr. Phil-intervjun.
Verkligen.
För den säger ganska mycket tycker jag om hennes bror. För som sagt, att se hans leende på läpparna när han sitter och pratar om sin döda lilla syster. It doesn't sit right with me i alla fall.
Nej, det är väldigt mycket med honom som inte klingar rätt hos mig. Han beter sig alldeles för märkligt för att det ska finnas en logisk förklaring till hans beteende.
Jag tänker också, som sagt, den här intervjun med Dr. Phil, den är väldigt lång. Att han inte kommer på sig själv. Att han sitter och ler.
Jag tycker att Dr. Phil skulle ha frågat det dock.
Det tycker jag också att han borde ha gjort. Varför ler du? Varför ser du så nöjd ut?
Det hade varit intressant att höra hans svar på det. It's just how I look, han har säkert sagt då. Ja, ett otroligt stort fall och väldigt, väldigt mycket märkliga omständigheter.
Ja, det kan man lugnt säga.
Och det känns som att man inte ens har gått igenom hälften, fast man har gått igenom otroligt mycket. Då kanske man förstår hur mycket det finns om det här fallet. Och det här fallet är väl fortfarande, så vitt jag vet, öppet.
Det står öppet och olöst. Men som sagt, ganska still. De har gjort så himla mycket kring det, men det finns liksom ingenting att hämta någonstans.
Men nu borde väl DNA-grejen ha kommit betydligt längre än vad det var då. Kan man inte testa om på något vis?
Känns det som de typ borde ha gjort det. Eftersom att det är så omtalat, det här fallet. Vem vet, det är inte vi som sitter där och styr tyvärr. Så att...
Ibland önskar man ändå att det var det. Då hade jag lappat till Burke. Med en golfklubba i huvudet. Nej.
Ja, av misstag sådär.
Ja, exakt. Har du något mer du tänker på med det här fallet som du vill... Eller som du tänker på eller vill ta upp? Man tänker på mycket, men om det var något specifikt.
Som sagt, det sätter igång tanken otroligt mycket. Som sagt, det finns ju hur mycket som helst. Det är väldigt svårt att så här greppa allt som jag har pratat om. För det är så himla mycket.
Det var ju också, har jag för mig, någon polis som hade sagt att det var... Det var ju också ett skoavtryck som hittades utanför huset. Så de har försökt att få reda på vem det tillhör. Och i den här intervjun med Dr. Phil så frågar ju Dr. Phil Burke om han äger ett par sådana skor. Och då säger han att han gör det och att han brukar vara i källaren så ofta, så att det är inte så konstigt att hans skoavtryck är där.
Nej.
Ja.
Det var liksom förklaringen.
Ja.
Okej.
Han brukar vara i källaren ofta tydligen. Men inte då på 8 timmar just den dagen John Bonnet dog. Men annars brukar han vara där ofta.
Det är passande tycker jag.
Väldigt. Ja, det blir bara märkligare och märkligare ju mer man pratar om det. Jag kommer inte kunna sova i natt, för jag kommer bara kunna komma och tänka på alla de här punkterna jag har rabblat upp här idag.
Ja, men typ så.
Ja.
Vi kanske förstör sömnen för flera personer här.
Förmodligen. Nej, men känner vi oss nöjda då helt enkelt?
Ja, men det tycker jag.
Snyggt. Då tackar vi för oss. Och på återseende.
Du har lyssnat på Mystiska fall med mig, Malin.
Och mig, Sofie.